Hallå, Kristoffer Triumf heter jag, kollega till Björn och Klara och Lina, för jag har också poddar. Tack för maten och värvet heter de. Men nog om mig, jag skulle vilja önska ett avsnitt av Dumma människor, och jag har citerat det så många gånger, det med Benjamin Franklin-effekten som jag också heter typ, så gör du fienden till vän, parentes, Franklin-effekten eller något sånt. Tack på förhand, hej då.
För några år sedan så åkte jag X2000 från Göteborg till Stockholm och hamnade i samma vagn som ett gäng huliganer, eller kanske sådana ord som jag använder på väldigt fulla fotbollsfans som dessutom har vissa våldsamma tendenser. Och i den här vagnen som hängde ihop med ett tåg som stannade någonstans utanför Hallsberg blev stämningen snabbt ganska otrevlig. De här fotbollsfansen drack mer och mer och blev mer och mer hotfulla och började säga hemska saker till folk, och det var jätteläskigt. En av de här var liksom den mest tongivande, och han gick liksom rad för rad i den här vagnen och liksom högg till på folk, och du din fula subba och du din sådär. Så såg jag hur han närmade sig min rad och blev rätt skraj, och när han var precis raden innan så böjer jag mig fram, knackar honom på armen och säger: du, skulle du kunna vara snäll och hämta ett glas vatten till mig? Och jag var nog precis lika chockad som den här fotbollssnubben som tittade på mig några sekunder och sen ganska fromt lommade iväg till vattenkannan och hämtade ett glas vatten och kom och gav glaset till mig. Sen frågade han lite vad jag hette och vad jag gjorde och vände sig om och började prata lite mer vänligt till någon bredvid. Och där satt jag och fattade egentligen ingenting av vad som hade hänt. Varför bad jag honom om ett glas vatten samtidigt som jag var jätterädd? Och varför blev han helt plötsligt ganska bussig? Välkomna till podden Dumma människor, där jag och Björn Hedensjö, författare och psykolog, ger oss ut på vetenskaplig upptäcktsfärd för att utforska hur vi människor kan bete oss så urbota dumt när vi borde veta bättre. En podd där vi vill lära oss hur knasigt funtade våra mänskliga hjärnor är. Och idag ska vi prata om något som faktiskt är lite utav ett lifehack. Nämligen hur du kan få en fiende att plötsligt börja gilla dig. Och till vår hjälp har vi dessutom den gamle elektricitetsuppfinnaren Benjamin Franklin.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen
så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
De här människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Just det. Och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Varför blev han rarare när jag bad honom om ett glas vatten?
Ja, det är en ganska perfekt illustration av ett psykologiskt fenomen som kallas Benjamin Franklin-effekten.
Benjamin Franklin efter den här vetenskapsmannen.
Precis, precis. Och det här var då en amerikansk mångsysslare, föddes tidigt 1700-tal. Och han är känd för massa olika saker. Han var politiker och uppfinnare som du nämnde.
Jag kan säga, mångsysslare med tyngd. Mångsysslare idag är liksom, man bloggar, har gjort ett hårspänne och med en och annan reklam. Men det här var vetenskapsman, politiker och...
Ja, nej, men han gjorde jättefeta grejer. Han uppfann OSK-ledaren till exempel. Han var med och skrev den amerikanska självständighetsförklaringen och sådana saker. Mm. Så att han var liksom en tung gubbe. Men han växte upp i en familj med 15 barn. Ja, då tänker man kanske främst på hans...
pappa. Mammas underliv.
Mamma. Ja, ja, precis, lite så. Men bra jobbat av mamma Franklin. Mm. Han var yngst. Han var yngst av allihopa. Och det betyder då på den tiden att det var inte så stora chanser för honom att få gå i skola. Men han liksom räddade sig ganska bra på egen hand ändå. Han blev så här lärling i ett boktryckeri och lite sådana saker. Hos sin brorsa, hos någon av bröderna. Och... så småningom så hamnade han i delstatsparlamentet i Pennsylvania, som är en amerikansk delstat. Och där var det en särskild kille, en annan ledamot där, som han hade en dålig relation till och som han ville göra någonting åt.
Är det här historiens fotbollshuligan?
Ja, precis. Mm.
Det, bara så jag hör. Mm.
Ja, och... Benjamin Franklin, ska man säga, att han var också redan då känd som en person som var väldigt skicklig så här, psykologiskt i sociala kontakter. Han var en ganska så här, beräknande person som tog sig fram i sociala cirklar och sådär.
Hör du, fiffigt, jag fick mig att bli Benjamin Franklin i den här historien.
Ja, precis. Ja, men det var supersnyggt. Mm. Så det han gjorde då, det var att precis som du gjorde med den här huliganen, så bad han om en tjänst av den här personen som han hade en taskig relation med.
Vad för tjänst?
Jo, han var intresserad av böcker då. Så han sa så här: jag har hört att du har en väldigt unik bok i din samling. Skulle jag kunna få låna den? Och lite förvånad hade då den här andra killen skickat honom en bok. Så Franklin behöll den en vecka, skickade sen tillbaka den med ett väldigt fint tackbrev. Och efter det så hade de en toppenrelation.
Efter det så började bokutlånaren bli bussig.
Precis.
Vad säger detta oss om Benjamin Franklin-effekten? Vad hände?
Ja, så att om man då ska formulera vad den här Benjamin Franklin-effekten är, så är det så här. Att en person som har gjort en tjänst mot en annan är mer benägen att göra en tjänst igen för den här personen än om de hade tagit emot en tjänst.
Mm,
är du med?
Jag är med. Aha. Jag bara tänker rent spontant, om problemet från början är två personer kommer inte överens, den ena vill att den andra ska vara snäll, då tänker jag spontant att den ena ska vara snäll mot den andra. Om du och jag är fiender så ska väl jag baka en tårta till dig och så blir du glad. Inte säga, Björn, är du gullig och ge mig en tårta?
Ja, men precis. Så att det känns ju lite konstigt på det sättet. Inte som man tänker sig att det ska funka.
Nej.
Men då finns det ett fenomen som förklarar det här som kallas för kognitiv dissonans. Är det någonting du har hört talas om?
Ja, och tack vare Danny.
Jag står inför en så här kognitiv dissonans. Det här känns fel. Det här är en kognitiv dissonans.
Men det blir sån jävla kognitiv dissonans.
Det blir så här kognitiv dissonans.
Och hela tiden så känner jag bara, oh, jag är på väg åt fel håll. Men jag måste, just den här kognitiva dissonansen.
Berätta för mig nu så som Danny själv skulle ha berättat. Vad är kognitiv dissonans?
Ja, det fenomenet, det namngavs av en amerikansk psykolog som heter Leon Festinger. Som var verksam i mitten på 1900-talet. Och han är en av historiens absolut mest berömda och kända psykologer. Och den här kognitiva dissonansen, det är ett psykologiskt obehag som dyker upp när man har två uppfattningar som inte går ihop alls. Eller när ens attityder och beteenden, alltså sånt som man tänker och sånt som man gör, inte passar ihop. Då uppstår liksom ett psykologiskt obehag.
Mm.
Och då måste man rätta till det genom att antingen ändra sina tankar eller att ändra sitt beteende. Hänger du med?
Jag hänger med och jag försöker febrilt få det här att gå ihop med tågvagnen och huliganen. Och rätta mig om jag har fel. Huliganen, när han får frågan om att hämta ett glas vatten och svarar ja lite spontant, så gör han plötsligt någonting. Eller är det att han blir behandlad schysst? Eller är det att han gör någonting schysst som helt plötsligt gör att nu...
Nej, det är att han gör någonting schysst helt enkelt. Så att om han är schysst med dig så måste du vara en person som han gillar.
Ah, jag fick fotbollsfanet att börja tycka om mig genom att jag först fick honom att göra någonting som var snällt.
Ja, precis. Och det finns i forskningen väldigt roliga exempel på sån här kognitiv dissonans. En favorit är när Leon Festinger och hans forskarteam, de hittade någon annons i en tidning i Chicago från en domedagssekt som liksom utannonserade världens undergång. Den skulle ske 20 december 1954.
Sånt man sätter in en annons om.
Ja, men precis, en helt vanlig domedagsannons.
Mm.
Så. Och då tänkte de så här, gud vilket bra tillfälle att studera kognitiv dissonans, för att Festinger och hans forskarteam, de misstänkte att jorden faktiskt inte skulle gå under den 20 december. Så att de tänkte så här, då infiltrerar vi det här gänget, är med den här kvällen och ser hur de hanterar det här liksom psykologiska obehaget som uppstår när det som de verkligen tror på inte händer.
Just det, man är övertygad om att jorden ska gå under och sen går den inte under. Vad uppstår då?
Ja, precis. Så att de infiltrerade sekten, påstod att de ville vara med på något vis. Och här var det fullt med folk som hade lämnat så här, hus och hem, skola, jobb för att vara med i den här domedagssekten. De trodde att jorden skulle översvämmas och att de sant troende skulle hämtas till en planet som heter Clarion, tror jag.
Av ett rymdskepp, eventuellt.
Ja, av ett rymdskepp. Och så sitter de där vid midnatt. Inget händer. Och det som hade inträffat då var att det blev en stum liksom, tystnad. Alla sitter helt knäpptysta och undrar vad det är som pågår. Efter en stund så börjar den här sektledaren att gråta. Och det är inte någon peppig stämning överhuvudtaget. För de hade ju ändå hoppats lite grann på att det skulle bli en slags undergång och att de skulle hämtas av rymdskepp och så. Och sen någon gång mitt i natten så säger den här sektledaren helt plötsligt att hörni, nu har jag fått ett meddelande från rymden. Och de säger helt enkelt borta på planeten Clarion att vi har varit så himla duktiga och trott så himla bra så att de har beslutat sig för att skona jorden.
Så du fick sin förklaring?
Så du fick sin förklaring. Så istället för att sitta där med så dumstrut och tänka att okej, jag har övergett allt i mitt liv för att vara med i den här sekten, så kunde de sitta där och känna sig ganska duktiga att de har faktiskt räddat jorden. Så att då hanterades den liksom kognitiva dissonansen på det sättet.
Just det. Och ett annat ord för sånt där är lite efterkonstruktion.
Ja, precis.
Det är vad vi har att göra med här.
Ja. Jag har en dissonans som jag har brottats med jättemycket just nu. Och det är så här klimatfrågan.
Mm.
Så två oförenliga uppfattningar. En är att jag tycker att man ska så här ut och upptäcka världen, och jag uppfostrar mina barn på det viset, så här, möt andra kulturer. Och sen så vill jag samtidigt tänka på mig själv som en miljövän.
Och hur hanterar du det?
Alltså, jag har liksom inte hittat någon. Ett sätt skulle kunna vara då att
bli klimatförnekare,
jobba med liksom attityd och tankar och uppfattningar och så. En annan sak är att jobba med beteende, det vill säga att sluta flyga långt.
Mm.
Men jag har inte kunnat göra någon av de grejerna hittills, så att den här liksom psykologiska konflikten ligger kvar och är rätt obehaglig.
Ja, precis, det är det, för det måste den ju vara, eftersom man uppenbarligen är villig att höra röster från rymden för att stå ut med den eller så. Det är en besvärlig, du är på en besvärlig plats nu, Björn. Ja.
Ja, men verkligen, vi människor har en väldigt, väldigt stark drift att vara konsekventa. Den är otroligt grundläggande, och när vi inte klarar att vara det så blir det väldigt jobbigt för oss.
Och det är alltså den som ligger till grund för Benjamin Franklin-effekten, det vill säga obehaget som uppstår när jag gör något som inte rimmar med vad jag tycker eller står för eller min övertygelse, kan få mig att förändra min övertygelse.
Precis, så att den här personen som ger dig ett glas vatten kan inte i nästa ögonblick komma och liksom rycka ditt säte och vara dryg och otrevlig.
En annan situation när det här uppstod var när vi var i Indien och filmade för ett tv-program som vi jobbade med. Vi filmade utanför ett tempel, en vacker blomstermarknad, och sen dök upp ett stort polisgäng som haffade oss för vi hade behövt ett tillstånd av ett slag som vi hade skippat att skaffa oss. Vi blev uppkallade till polisstationen, och det var liksom en miljard dokument som skulle fyllas i. Det var stämplar och det skulle kosta jättemycket pengar. Och så mitt när vi står och dyker högsta polischefen upp, och då vände jag mig fram till honom och säger: du, vet du vad vi skulle kunna äta riktigt, riktigt god indisk lunch här i krokarna?
Du ser, du praktiserar det här som en natural.
Ja, han kom liksom in med en riktigt sån här bister uppsyn och skulle liksom smula oss sönder och samman. Men när jag frågade om en riktigt god lunch, så var det som att han på direkten bara: ja, men då ska ni testa, det är två kvarter ner härifrån. Och så hade han gett mig liksom ett jättebra lunchtips. Och då gick det plötsligt inte för honom att i nästa sekund göra något annat än säga: gör inte om det här bara. Och sen fick vi gå.
Nej, precis. För här investerade han tid i att vara trevliga med er. Och det skulle bli så otroligt inkonsekvent om han sen skulle slänga er i finkan eller vad han nu tänkte.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
De här människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt
under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Var kan man se det här mer i sin vardag om man nu inte är ute och åker tåg med fotbollsfans?
Mm.
Var dyker den här Benjamin Franklin-effekten upp?
Ja, men så här, lite överallt. Men jag kommer att tänka på en grej som jag tyckte illustrerade ganska bra. Ni vet, när man hjälper folk att flytta.
Mm.
Det är så otroligt tråkigt att bära saker. Det är hemskt.
Ja.
Bära tunga skåp och sånt där.
Mm.
Liksom ändå sitter man där i slutet på kvällen och käkar pizza och bara gillar den här personen som flyttar så otroligt mycket.
Ah.
Och det tänker jag kan vara ett ganska bra exempel, för att då har man lagt en dag på helgen. Man kanske är lite bakis eller någonting. Och så har man gått och konkat.
Tidigt har man börjat. Sju på morgonen
tidigt.
Gärna, för då går flyttlasset. Du bestämmer väl du?
Dödstråkigt. Man har lagt en hel värdefull helgdag på det.
Mm.
Varför?
Just det.
Och så bara,
jag
måste älska den här människan. Så det tänker jag kan vara ett bra exempel. Det brukar ju vara så mysig stämning.
Ja.
På de här flyttarna.
Gud, det här öppnar väldigt många dörrar till nya saker jag vill göra. Jag vill gå ut och be folk om böcker, vattenglas, flytthjälp och jättemycket. För tänk så älskad jag kommer bli.
Mm. Men det används faktiskt i marknadsföring.
Hur då?
På olika sätt. Till exempel genom att företag då ber kunder rata deras produkter.
Just det. Och då har jag gått in och lagt tid på det och ansträngt mig. Alltså,
alltså måste det här varumärket vara någonting viktigt för mig eller något som jag känner något för.
Mm. Bryr man sig inte ens om resultatet? Alltså, eller är det bara... Alltså företaget som du ber alla skicka in svar, gör man det enbart för att de ska få en stark relation till mig, eller?
Nej, det tror jag inte. Det kanske finns de som gör det, men det är väl att man vill samla in information också.
Mm. Men nu, vilka blir konsekvenserna av det här? För att för min del, jag fick ett vattenglas och han blev snällare, inga konstigheter. Finns det några konsekvenser av det här? Vilka kan bli baksidorna?
Ja, det här är en ganska kraftfull så här, påverkansstrategi, att om man vill påverka någon på något sätt. Och det kan ju vara en, som alla sådana påverkansstrategier, så kan det användas i goda syften eller i mindre goda syften. Du kan försöka få folk att ändra attityd till landminor, bli positiva till landminor, eller dricka jättemycket Pepsi, eller så kan du använda det för att liksom lappa ihop en trasig relation med någon kompis eller så. Så att det beror helt på vad du har för avsikter.
Men då slår det mig plötsligt, finns det en omvänd variant där jag beter mig illa mot dig och därmed börjar avsky dig?
Mm, det gör det.
Är det något som då hänger ihop med det här obeskrivet onda som man kan inte förstå hur människor klarar av att arbeta i koncentrationsläger eller hur folk kan agera i krig när man liksom kallblodigt mördar någon på andra laget? Spelar den här Benjamin Franklin-effekten in även där?
Ja, den här inverterade varianten som du precis beskrev. Mm. Verkligen, att om jag beter mig så här illa mot någon så måste det finnas goda skäl till det, och så fyller hjärnan på med de skälen, vad det nu kan vara.
Det är något som slog mig när det första gången, för att jag hade någonting annat i tanken, så här, klev över en människa som satt med en utsträckt hand och ville ha en 20-lapp. Och då minns jag att jag, medan jag kliver över den här människan, tänker någonting om organiserat tiggeri. Det gick liksom på 2 sekunder att det som tidigare inte hade liksom funnits i min begreppsvärld plötsligt blev till sanning för att jag klev över den här människan.
Precis, och det är supermänskligt. Och det där känner jag igen själv, och jag tror säkert att många som lyssnar gör det också. Att man beter sig på ett sätt som inte riktigt stämmer med självbilden, och då måste man snabbt fylla på med skäl till varför man gör det, för att liksom hålla ihop sin person.
Och är det också bevisat med forskning att ju sämre man är mot någon, desto mer illa tycker man om den?
Ja, men det finns flera sådana experiment där man har sett att folk som tvingas bestraffa andra börjar tycka sämre om dem, även om de inte känner personerna ens. Så att det finns absolut en sån effekt.
Går det att... Alltså, är man medveten om när det här sker? Alltså, nu omvända rollen, nästa gång jag är på tåg och börjar härja runt och hota folk och någon plötsligt ber mig om ett glas vatten, kommer jag då vara på min vakt och bara, aha, det här gör du bara för att jag plötsligt ska bli rar mot dig? Är man medveten om när det här händer, eller är det något som liksom går så reflexmässigt att, så stannar man någonsin upp och grunnar och bara, vänta, nu är det lite liksom kognitiv dissonans här, det här rimmar inte, eller hur snabbt går det här helt enkelt, om vi säger så?
Det finns en så här, världens kanske mest kända eller främsta påverkansforskare, han heter Robert Cialdini, och han säger att det finns egentligen bara ett försvar mot den här, när man utsätts för Ben Franklin-effekten, och det är att ha koll på det och liksom gå på magkänsla. Han beskrev med ett exempel hur han en gång, det kom en väldigt snygg försäljare, plingade på hans dörr och frågade om hon fick ställa massa frågor. Hon sa inte att hon var försäljare, tror jag, utan att hon gjorde någon slags marknadsundersökning eller så. Och han tyckte att hon var supersnygg, så att han hade svarat på alla frågor, liksom investerat tid i den här marknadsundersökningen, och efter det så ville hon att han skulle signa upp på något 10 000 kronors abonnemang för någon tjänst. Och han bara, gud, jag vill inte det här, men jag måste.
Ah.
För nu har jag satt och varit trevlig med den här personen i 20 minuter. Alltså, han kunde verkligen så här känna hur han utsattes för Ben Franklin-effekten, som han ju kände till, så att säga.
Just det.
Och han kunde se det hända. Och efter det bestämde han sig för en strategi som var så här, att när han upptäcker det här, att någon kör med honom med hjälp av Ben Franklin-effekten, då ska han berätta för dem att de gör det. Du, nu ser jag vad du gör. Du kör Ben Franklin-effekten på mig och jag går inte på det. Så det är det han gör.
Ah.
Det är hans strategi.
Och så kan man då för sin egen del, om man inte vet hur i den här situationen ska jag välja. Om man tänker att Benjamin Franklin-effekten finns där för att rädda en ifrån obehaget. Obehaget är den här platsen där du är i kognitiv dissonans, där saker inte rimmar. Det du då reptilsnabbt ska tänka är, stanna i obehaget.
Ja,
eller?
Ja, visst. Mm. Precis.
Såvida du inte är ett fotbollsfan som beter illa mot folk på tåget. Det obehaget vill du inte stanna i. Det
Nej.
Är klart att han ska välja vattenglassidan. Men å andra sidan, han hade kunnat vända sig om och säga, Lina, jag ser vad du gör.
Ja, nej, men det du säger nu tycker jag är klokt. Och det är så här, att man ska vara... Alltså, det är bra att vara konsekvent. Det är bra att vara konsekvent. För det mesta, det hjälper oss på många sätt. Det gör att vi inte behöver ta ställning så himla aktivt hela tiden till allting, utan vi kan ganska effektivt ta oss fram genom tillvaron genom att liksom agera konsekvent. Men när vi blir så konsekventa att vi blir liksom rigida, väldigt stela, alltid gör samma grej fastän det inte är bra för oss eller andra, det är då det blir problem.
Just det, för jag tänker, hur hade jag varit som människa om jag hade varit helt immun mot kognitiv dissonans? Då hade jag varit AIK-are en dag och sen hade jag varit Hammarbyare nästa dag. Jag hade, eller är det kognitiva sammantänket, är det rent evolutionärt? Vad skyddar den oss ifrån?
Ja, jag tror man kan tänka på det som en energisparfunktion hos hjärnan. Mm. Att man måste liksom hålla ihop och kan inte fatta nya beslut hela tiden. Utan man behöver hålla någon slags linje i tillvaron. Sådär.
Just det.
Jag skulle vilja köpa ett par nya gympaskor. Men så har jag hittat två stycken par som jag gillar. Antingen de här gröna eller de här röda. Och så får ni bestämma.
Håll lite panikångest av vad jag ska få hem på kulturen. Faktiskt. Hjälp mig! Vi behöver hjälp, vi behöver hjälp, vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp, vi behöver hjälp, vi behöver hjälp. Det är en sak som jag vill ha. Det är er feedback, att ni säger vad ni tyckte, vad ni tänkte och så.
Jag kan inte adoptera båda hundarna, även om jag så gärna vill. Vad tycker ni?
Och om du har något förslag på tema eller kategori, så lämna det i kommentarerna här under, så blir jag jätteglad.
Jag tänker ju att jag har en övertygelse och utefter den handlar jag. Jag tycker att blåbär är gott, trevligt och naturnära, behagligt. Så jag går och plockar blåbären. Den här Benjamin Franklin-effekten säger ju egentligen, du plockar blåbär. Alltså tycker du att det är gott, mysigt och trevligt.
Precis, och det är verkligen så att man kan jobba med att justera sina liksom, tankar och attityder. Men det är liksom mer kraftfullt att börja med beteendet.
The rest will follow.
The rest will follow. Så att det är en sån här lite larvig bild som jag har jobbat med patienter då, till exempel. Att man tänkte ett tåg där loket är liksom beteende.
Mm.
Och sen så kan man ha två vagnar där bakom som är så här tankar och känslor.
Ah.
Lite så att det drar liksom resten. Och sen så det kan hända grejer i, man kan ha någon sån vagnfel i, så här, det kan hända grejer där bak också. Men det är framförallt liksom där fram som det händer grejer. Så att börja med beteende är liksom väldigt kraftfullt. Ett exempel, om man har fobi för någonting, till exempel hundfobi, då kan jag sitta och försöka övertyga dig, försöka ge dig en insikt här i soffan, att så här, men hundar är inte farliga och sådär. Det kommer aldrig funka. Du kommer aldrig att kunna justera det. Utan det man gör då i behandling är att man exponeras, som det heter, för hundar. Man får liksom närma sig hundar rent fysiskt och till slut så sitter man där och klappar en hund. Och det som händer då är att man får en ny erfarenhet. Och med den nya erfarenheten så kan man sen liksom justera sina tankar om hundar. Men man får en ny erfarenhet ut i den verkliga världen av en fysisk hund som man har träffat på riktigt.
Okej, jag vill slänga in ett till lok. Ett litet lok framför ditt lok.
Mm.
Ditt lok är handlandet. Mitt lilla lok som jag slänger fram, det är ett lite modernt lok som har att göra med image och sociala medier. För nu medan du pratar så tänker jag på när jag fick ett par trädgårdsodlarbrallor i födelsedagspresent och tog en bild på mig i dem och sa, här ser ni urspår.
De var, jag såg nu den bilden, de var rosa eller nej?
Då, precis. Då hade jag ju inte varit ute och påtat i någon trädgård. Jag hade satt på mig ett par brallor. Men jag la upp en bild på de brallorna. Och det var ett löfte om en handling som i sin tur ledde till att jag kuskade upp till landet och började påta i jorden och sätta mina små plantor. Och det har nu lett till att jag älskar mina plantor, jag älskar odlingen, jag har tjocka böcker där hemma som jag läser. Förloket, vad ger det mig för det?
Det är bra och det stämmer med min erfarenhet, och jag vet att man också sett i forskning att den sortens liksom offentliga utfästelser kan vara ett liksom effektivt sätt att komma igång med grejer, för annars blir man shamed av folk.
Den här Benjamin Franklin-effekten, går den att använda på sig själv på något vis? Alltså jag tänker, det finns sidor hos mig själv som jag inte gillar, eller saker jag måste göra som jag inte tycker om att göra. Går det att liksom lura sig själv?
Mm. Ja, men det gör det ju absolut. Men då är det inte längre Benjamin Franklin-effekten, för den handlar specifikt om att man får någon annan att göra en tjänst. Så
mm.
Ja, men då brukar vi psykologer prata om att man ska komma i kontakt med naturliga förstärkare. Det vill säga att man kanske tycker att jogga verkar värdelöst.
Det kan jag faktiskt relatera till.
Ja, och då får man liksom börja i så här beteendeändan och bara schemalägga. Om det nu är önskvärt.
Så jag måste tydligen jogga.
Ja, om vi säger att det är ett mål för dig. Ja, men då får man så här schemalägga. Och så kommer det vara inte kul och inte kul och inte kul. Och sen så småningom förhoppningsvis kommer du att liksom komma i kontakt med någonting som känns lite skönt. Kanske en sån här runner's high eller så. Så är det för många med just löpning då till exempel. Och om det är en aktivitet där det liksom saknas naturliga förstärkare, där det inte finns någonting härligt, då blir det svårt. Däremot så kan man liksom automatisera beteenden. Det är också en sån här energisparfunktion i hjärnan, så att man slutar att tänka på dem efter ett tag. De bara händer.
Borstat händerna?
Ja, precis.
Jag har inte riktigt kommit dit ännu, men
ja, så, och det är ju då det vi var inne på tidigare, att skaffa nya vanor. Så att om du tycker att det är otroligt tråkigt att städa eller plocka eller något sånt där, så kan du, om du så att säga verkligen lägger manken till att göra det vid en viss tid varje dag, så till slut så kommer det bara hända automatiskt utan att det kommer vara så stor sak. Men du kanske inte kommer älska det för den sakens skull.
Men det här betyder då, om jag jobbar med någon som jag, så här, det är riktigt dålig vibb. Vi kommer inte överens och vi liksom käbblar om grejer. Men jag skulle gärna vilja att framförallt den här människan slutar vara jobbig med mig. Då skulle ju jag försöka göra något snällt emot den människan. En komplimang eller bjuda med på någon rolig grej eller så.
Men då det är inte dåligt, ska jag säga.
Det är bra. Nej. Men då hävdar du att då ska jag istället, om jag vill använda mig av Benjamin Franklin-effekten, säga till kollegan, du, kan du spela in ett bra blandband till mig? Mm. Det här är på 50-talet nämligen som jag gick den här kollegan. Nej, men man ber kollegan om en tjänst.
Det kan verkligen vara jättebra. Mm. Och ett sätt att liksom få den tjänsten till att börja med kan ju vara att man smickrar den här personen, som ett litet lifehack nu då. Att man, du som vet så mycket om X, skulle inte du kunna berätta för mig någonting om det?
Mm. Funkar det även utan smickret? Så om man har fiender, så är man inte helt sugen på det där smickret?
Ja, det kanske bara kan vara svårare att få till den där tjänsten då, tänker jag. Ja. Men om du lyckas med det så kan man...
Ett litet smicker och sen be om en tjänst och sen är man hemma.
Ja.
Och ju mer schyssta grejer du gör mot någon, desto mer kommer du tycka om den. Och då får vi lite mer kärlek på jorden, och det kanske är något att sträva efter.
Det är det verkligen.
Det var allt för idag. Ni har lyssnat på mig, Lina Thomsgård, och experten, psykologen Björn Hedensjö, och producenten är Klara Wallin. Och vi vill hemskt gärna göra väldigt många fler avsnitt, som ni vill sponsra oss. Ge oss pengar för att skapa denna öronmagi. Kontakta oss på dummamänniskor@gmail.com och släng på oss erbjudanden om sponsring. I nästa vecka ska vi prata om halo-effekten. Hur 17 det kommer sig att snygga människor är bäst på allt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.